en podcast från Aftonbladet Ledare.
Kan Sverige fortfarande nå sina klimatmål? Och vad skulle i så fall krävas? Det ska vi prata om idag med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. I veckans avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik från Aftonbladets ledarsida och Katalys. Hej och välkomna. Och välkommen också vår gäst, Svante Axelsson.
Tack.
Och min kollega Jonas Algers.
Tack så mycket.
Ja, Svante, du är alltså nationell samordnare på Fossilfritt Sverige. Kan du berätta lite om vad Fossilfritt Sverige är för någonting till att börja med?
Det är ett regeringsinitiativ från 2016. Har överlevt. Vi har faktiskt kört i 10 år. Och varit nya direktiv av den här regeringen. Så att vi har ju lyckats finnas kvar oberoende regering, och vårt uppdrag är ju att öka tempot i industriomställningen, eller att man kan säga industriutvecklingen till fossilfrihet och undanröja hinder. Så att vi är ju en slags mellanspelare mellan näringslivet och regeringen och försöker liksom facilitera de två att dansa tango så att vi tillsammans ökar tempot. Och bilden är ju att de här 23 färdplanerna som jag tagit fram håller kursen i stort sett, men fördröjs med 3 till 5 år. Av många olika orsaker, men en förstås är ju pandemin, då börjar det bromsa in, sen var det krig i Ukraina som fortsätter här, konkurrens från Kina och Trump och handelskrig, plus också ökad politisk polarisering kan man säga i både Bryssel och i Sverige, vilket skapar ökad politisk risk. Och det märker vi väldigt mycket av, att man litar inte på politiska beslut eftersom de i grunden skapar marknaden för de fossilfria produkterna. Så har vi inte rätt tryck på att fasa ut det dåliga, så finns det ju inte riktigt marknad för det nya.
Så det är lite osäkerhet kring om politiken kommer ligga fast eller inte.
Säga. Och där kommer vi tillbaka till det övergripande narrativet. Alltså, varför jublar vi inte och tycker att det här är ett fantastiskt läge? Inget land i världen, brukar jag säga, har bättre utgångspunkt att kunna ta höjd och skapa en bättre samhälle med fossilfrihet. Det är ganska många teknikskiften som ligger nu och väntar på att komma loss. Kanske är det så att Trump blir den stora klimatambassadören som kanske kommer att skapa förutsättningar för lite tipping point i elektrifieringen av...
Du menar så att det här liksom kriget i Gulfen skapar...
Enormt stor momentum på grund av det just nu kanske.
Man kallar honom i USA för Green New Donald, har jag hört. Det är liksom det som kommer trigga den här omställningen.
Och Thatcher var ju också en stor klimatambassadör, fast hon inte visste om det riktigt själv när hon höll på i Storbritannien.
Så att ibland just det, stänger ner kolgruvor och sådär.
Ja.
Men nu är det väldigt mycket unpack här redan i din introduktion här. Du nämnde det här med färdplaner och sånt.
Ja.
Kan du inte berätta lite, vad är det för någonting och hur funkar de?
Ja, det är faktiskt en världsunik process. Vi trodde inte att det skulle flyga egentligen, men vi bjöd in olika branscher att berätta sin berättelse. Hur de kan bidra till fossilfri utveckling. Alltså vad kan de göra rent tekniskt och vad vill de? Och då bytte de ju, kan man säga, narrativ för att vara en nej-sägarbransch till att vara ja-sägarbransch. Vi vill och kan vara det nya budskapet om förutsättningar ges. Och på så vis så flyttar man ju trycket från att näringslivet är bromskloss till att det är politiken bromskloss. Det är nog bidragit till det narrativet som jag tror många känner igen sig, att de här företagen är ganska kaxiga, de vill tjäna pengar på det, men politiken har inte levererat förutsättningar. Så att i de här 23 färdplanerna var ett syfte att liksom egentligen berätta att de här kan och vill, och att de också skulle artikulera vilka hinder de såg, och så skulle vi försöka sparka in de här hindren eller ta bort dem, så att vi snabbt kunde bli världsledande och bli en av världens första fossilfria välfärdsländer.
Fossilfritt Sverige är liksom, det är näringslivet som samlar sin kunskap om vad de behöver för att ställa om, och sen så lämnar de över det till regeringen och ger förslag till det här kan vi göra och vi behöver följande från politiken.
Ja, och sen är vi också ganska... Alltså vi köper ju inte bara industrins förslag.
Nej.
Utan vi vill känna att men är det så bra? Det tror jag inte på. Jag vill inte föra vidare någonting som inte jag tror på. Så att vi försöker ju också vara sparring mot näringslivet. Att kanske höja ambitionsnivån. Det här duger inte. Det där är ett dåligt förslag. Det tycker jag inte är jättebra att föra fram. Jag snackar med departementet. Det är bättre om du gör så här. Så vi är ju en mäklare mellan två parter. Lite förhandlare kan man säga. Och det har fungerat olika bra under de här 10 åren, men det är viktigt att hålla isär liksom att vi har ju också vår integritet och vårt varumärke.
Och ni är liksom en inte statlig myndighet, men ni
jo,
är...
Jo, det är en statlig myndighet.
Det är en statlig myndighet, ja. Okej. Okay. Mm.
Men kan du berätta då, det är 23 färdplaner säger du. Nämn några exempel, vad är det för typ av färdplaner och branscher?
Ja, det är allt ifrån byggfärdplanen där ju egentligen många samlas. Sen finns det specialare med cementfärdplan till och med. En betongfärdplan. Det finns transportfärdplan, alltså tunga lastbilar, försäljningsstrategier. Det finns lätta bilar, alltså vanliga personbilar har mål. Energiomställningsfärdplan, jordbruk, skog, inrikesflyg. Ja, det är
just det.
Nästan allt utan begravningsverksamhet.
Okej. Okay. Mm. Är det någon av de här som du tycker går särskilt bra, någon som du är lite orolig för?
Ja, absolut. Det som går riktigt bra är ju faktiskt stålet.
Mm.
De ligger före färdplan. Alltså den första färdplansmålbilden var ju 2045. Mm. Fossilfritt stål i Sverige. Sen har ju SSAB kommit på med vätgasteknik och annat och att man inte ska investera i en ny masugn. Så forcerade man sig sin egen transformation och även om man nu har fått dröjt lite grann sen tidigare kommunikation så är vi ju att Oxelösund ska kunna leverera Sveriges första fossilfria stål någonstans 2028 och i Luleå 2030 ungefär. Mm. Och då har vi tagit bort 10% av Sveriges utsläpp. Och sen kommer ju Wallenberg in i Stegra, så Stegra kommer ju också att kunna gå in 2027 med fossilfritt stål. Och sen har vi också då gruvan i Kiruna som ska göra fossilfritt järnsvamp som man säger.
Mm.
Så den sektorn, vi har ju fått ett jättestarkt industrikluster i Norrbotten. Alltså när vi nu har Wallenberg där och SSAB och LKAB så är det Europas stål- och järnkluster. Så att säga.
Och det här med ju ofta att just att Hybrid och Stegra att de har liksom saktats ner och ligger på paus och det blir inte alls de här... Den optimismen finns inte kvar längre, men på dig låter det som att det har gått mycket bättre än förväntat.
Ja, absolut. De är mycket bättre än man tänkte från början. Sen kanske man har tappat 1-2 år vad man sa för 2 år sedan.
Mm.
Men vi har ju CBAM, alltså ståltullar kan man ju säga på klimatsidan. ETS:en, så att säga, ändå håller kursen.
Utsläppshandeln alltså.
Ja, precis. Och sen har vi ju då, vilket är intressant, det finns ett en premiummarknad. Så att både Stegra och SSAB har ju nästan sålt hälften av produktionen innan man kör igång av fossilfria produkter.
Just det.
Och det tycker jag också är magiskt att man tänker, hur kan man köpa typ 25% dyrare stål? Vem köper det?
Mm.
Men då är det typ fordonsindustrin som vill ha en helt fossilfri produkt.
Mm.
För att de ska nå sitt scope 3-mål. Alltså du vet, klimatpåverkan av min inköpta råvara och klimatpåverkan av att använda min produkt.
Mm.
De där gör att det blir en marknad för fossilfria lösningar som kanske är lite dyrare. Men en bil blir bara kanske ett vinterdäck dyrare av att hela bilen är fossilfri.
Så stålet är bara en liten del av totalkostnaden.
Ja.
Men du sa att 2028 så kommer man börja producera det första fossilfria stålet. Men då har vi redan, det finns väl redan fordon och sådär som har byggts av fossilfritt stål?
Ja, det finns en specialdeg som man gjorde i Oxelösund. Jag fick en liten bit av det stålet, jag har hemma i byrålådan.
Just det.
Och då gjorde man några skrytprodukter av det första som kom av Hybrids testanläggning.
Mm.
Men nu blir det med full kraft, att säga, fullskaligt. Mm.
Du, vilka branscher är då som du är mer orolig för som ligger efter sina planer?
Ja, det är några stycken som ligger i där jag är mest orolig för är faktiskt jordbruket.
Mm. Okay.
Jordbruket är svårt alltså. Samtidigt är den färdplanen bara kopplat till fossila utsläpp. Jordbrukets stora utsläpp är ju egentligen andra växthusgaser, metan och sådär.
Mm.
Men vi ringade ändå inåt bara på CO2. Trots det så har jordbruket ju subventioner på cirka 4 kronor per liter diesel.
Ja.
Så att de får ju mycket rabatt på att bli fossila, eller att vara fossila. Och vi skulle vilja styra om den där rabatten så att man går över till HVO100, biodiesel istället.
Som är gjort på skogsrester och sånt, eller?
Ja, inte, i bästa fall kan man säga. Inte än, utan det är rätt mycket cooking oil och det är liksom slaktavfall och det är lite tallolja. Vi har inte löst att gå ifrån grenar och toppar som ligger kvar i skogen att göra bränsle av det till fordon. Det vill ST1 och SCA.
Mm.
Och då måste vi ha en garanti för det industrisprånget. Det är lite dyrare, men mycket mer långsiktigt viktigt också ur försvarspunkt.
Ja, jag tänkte lyfta det. Det är ju nu, på grund av Green New Donald då, så är det ju liksom en energikris i Europa här med Hormuzsundet som är stängt. Och EU har pratat om att vi har bara några veckor kvar av flygbränsle. Och jag förstår då att i Östrand utanför Sundsvall, där har ju SCA och ST1 planerat ett bioraffinaderi som kan producera flygbränsle och sånt där. Och det finns ju flera sådana exempel. Det finns ju också E-flygbränslen också, där man tar koldioxid och sätter ihop med vätgas. Det här hade ju stärkt Sveriges självförsörjningsgrad. Mm. Varför har inte de projekten kommit igång då, de här flygbränslena? Alltså om man visste att det här är någonting man kommer satsa på sikt, är det några särskilda liksom styrmedel då som du tänker på behövs då för att få igång de satsningarna?
Ja, och det är ju liksom över hela graden av omställning, att man behöver ju efterfrågegarantier, kan man säga.
Mm.
Det här är ju dyrare än fossilt flygbränsle. Så då finns ju regler på att blanda in mer och mer advanced, som man säger, bioflygbränsle. Och då vet man ju inte, kan man lita på den? Man blir ju blåst på reduktionsplikten, som ju var tänkt att vi ska skapa en marknad för HVO100 och biodiesel. Och i att den då ruckas tillbaka, trots att det var en blocköverskridande, kan man säga, enighet i den frågan, så är man ju lite bränd. Och nu är EU också svajigt på grund av det parlament som är i EU. Så att nu är det just den här politiska risken. Vågar vi tro nu på att flygbränsle blandas in, trots att det här bränslet är ju ganska mycket dyrare än vanligt biodrivmedel? Då tar man från skogsrester, så blir det ännu dyrare än vi väljer cooking oil och slaktavfall.
Mm.
Så att det är egentligen tillbaka till att det är politiken som skapar marknad för de transformativa produkterna. Och litar man inte på politiken, så vågar man inte.
Jag var ju på ert seminarium här en veckan där du sa just det. Det som behövs nu är efterfrågan. Tekniken finns och den har gått mycket snabbare att utveckla än vad man trodde egentligen från början. När ni startade detta, så var det mycket teknik som inte fanns, som man hoppades kunna forska fram.
Ja.
Och man har gjort väldigt stora framsteg där på den utbudssidan, så att säga. Men det som behövs nu är efterfrågan, och framförallt garanterad efterfrågan. Man behöver kunna kalkylera på att man faktiskt gör en vinst.
Ja.
Så hur ska man lösa det? Ska staten gå in med offentlig upphandling, eller ska man skriva långa kontrakt nu som man vet inte kommer brytas? Mm. Eller hur ska man göra för att lösa det här problemet med efterfrågan?
Ja. Det är ju en jättebra fråga. Och vi är precis, tycker jag, i en, ja, nu använder jag ordet transformativ ganska ofta, men det är den tid vi är. Vi ömsar ju skinn väldigt snabbt. Och den svenska traditionen är ju, jag kommer precis från Finansdepartementet och pratat om offentlig upphandling. Är det ett näringspolitiskt instrument eller inte? Alltså vår tradition är ju att liksom, vi ska ha en såbädd. Vi ska ha det jätteskönt att komma till Sverige och investera. Vi ska ha snabba tillstånd, el på rätt plats, rätt pris, vi ska ha kompetens. Vi ska sköta markberedningen så att plantorna kommer hit och vill bygga sina industrier.
Mm.
Det är den gamla världen, och det måste ju skötas, och det sköts ju ännu inte optimalt. Men det som är nytt nu, det är att en aktiv, och man nästan inte kan säga ordet, industripolitik. Men jag vill ändå säga det.
Det kan du säga här. Ja. Här kan du säga det.
Vi behöver en aktiv industripolitik, och då tänker jag så här, om du har 15 miljarder, hur använder du de pengarna smartast? Då tror jag inte att man ska pumpa in direkta cash i företagen hit och dit för att stötta dem på olika sätt, utan det gäller att skapa marknader. Och då är offentlig upphandling en jätteviktig instrument, för det är också en frisk relation. Trafikverket skulle höja sin klimatambition att vara klimatneutral 2035.
Mm.
Då ökar man efterfrågan av klimatneutral cement.
Mm.
Och då är Heidelbergs investering mindre riskabel.
Mm.
För man får en avsättning för sin produkt. Så att offentlig upphandling nämns ju nu som en grundbult i EUs Industrial Acceleration Act.
Mm.
Och då kan det ju kosta lite mer i början att använda den offentliga upphandlingen. Och då är de pengarna där smartare att använda än att pumpa in det kanske rätt in i ett företag. Sen tror jag Industriklivet behövs som demo, pilot, forskning. Alltså ett väldigt tidiga stadiet. Uppskalningen, som är det svåraste, att gå från demo till uppskalning. Där behöver man ju väldigt tydliga regleringar. Kanske då typ kvotplikter på flygbränsle. ETS:en som håller kurs ner mot noll. Den typen av styrmedel gör ju att jag vågar investera. Och sen är det ju också kanske då det nya modordet contract for difference, alltså garantipriser, vilket man ju har i Storbritannien för cement. Man har det i alla fall, ja, du kanske vet bättre än jag om detta, men vätgasen flyger ju inte. Mm. Batterierna har ju överraskat oss fruktansvärt mycket. Och mycket, mycket bättre än vi trodde 2016. Vätgasen är mycket, mycket sämre. än vi trodde.
På grund av batterierna? Nej,
det är bara att liksom, den tekniken har lyckats och kineserna har gjort mycket framsteg där. Helt enkelt, storskalighetsfördelarna och teknikutvecklingen har överraskat oss alla.
Mm.
Och därför har vi elbilsboom över hela världen.
Mm.
Vätgasen har inte lyckats sänka sina kostnader. Och det är elektrolysörerna då, som spjälkar vattnet till koldioxid och väte.
Mm.
De apparater har inte sjunkit i pris så mycket.
Är det för att Kina inte bygger sådana eller?
De bygger sådana och kommer säkert att springa förbi även där.
Mm.
Men det handlar väl egentligen om stora statliga beställningar igen. Alltså jag är väldigt fascinerad av lärkurvor.
Mm.
Att man, statens uppgift är att säga upp volym.
Ja.
Så att priserna sjunker. Så att de fossilfria produkterna kan konkurrera även om man kommer i länder som inte har klimatpolitik.
Mm.
Solcellerna är ju ett sånt exempel. Mm. De är billigare överallt. Men det var ju tyskarna som var loket och betalade dyrt för första solcellerna. Och sen kom kineserna och tog över det där. Men, så att det gäller att skala upp produktion. Och där måste staterna våga gå in och beställa. Och där kanske försvaret och staten nu kan göra någon slags kombo.
Det känns lite ibland som att vi blir lite dumsnåla i vår del av världen på något sätt. Jag tänker om man går tillbaka till flygbränslet. Jag läste nyligen en artikel i Financial Times att då var det ett europeiskt bolag som klagade på att nej men kineserna har ju utvecklat bioflygbränsle nu så mycket så att det är så billigt, det är en överkapacitet så vi kommer aldrig kunna konkurrera. Och det är ju då för att de har skalat upp produktionen och utvecklat tekniker och gått längs de här lärningskurvorna då, fått ner kostnaderna helt enkelt. Men det känns ju ändå som att EU är ju ganska väldigt upptagna med det här problemet och liksom försöker göra någonting. Och man har Industrial Accelerator Act nu, men för några år sedan hade man ju Net Zero Industry Act också, som faktiskt gäller idag vad jag förstår. Och där är man ju väldigt, tänker man ju väldigt så, vi ska ha en aktiv industripolitik, precis som du säger. Men mitt intryck är också att det är väldigt opopulärt i Sverige. Känner du ibland, det här är ju också en så här ledande fråga, men känner du ibland att vi kanske i Sverige är lite för avkopplade från de diskussionerna som förs kring på det här området i Europa, i Bryssel och så vidare?
Jo, men jag tror vi har en tradition, och det gäller nog båda blocken, att man har en väldigt försiktig vilja att gå in och pumpa in pengar. Jag tänker igen, det är ju egentligen tillbaka till Fälldin-regeringen på 70-talet och varvskrisen. Som vi brände väldigt mycket pengar på förlustföretag som sen gick på konken.
Mm.
Och det minnet sitter som ett institutionellt minne i Sverige. Att nu gå in och säga nu ska vi ha industripolitik igen, då är liksom, då blir det nervöst. Och då
står
det
gott i, nämner man då. Ja.
Och jag är inne på att verkligen titta på vad finns det för instrument som inte bara cash in i företaget.
Mm.
Och då är de här olika, alltså investeringsbanker, alltså en grön investeringsbank som går in antingen med lån. Kärnkraften har fått ganska många olika instrument. De har fått garantipris, de har fått lån, de har fått statligt ägande. Det finns ju en palett av industripolitik bara i kärnkraftcaset.
Mm.
Så börjar man säga använda de instrumenten på andra områden, så har man ju redan kommit ganska långt i en ny era av aktiv industripolitik.
Mm.
Men jag är väldigt mån att ha en kostnadseffektiv industripolitik och att bygga mer på efterfrågesidan än att pumpa in pengar i början på en utvecklingsresa.
Mm.
För det är mycket mer risk att säga om du lyckas med din affär så lovar jag att köpa.
Mm.
Men om du inte lyckas så har jag inte pumpat in några pengar alls.
Precis.
Så där finns det olika diken att köra i. Och men Sverige av tradition är inte alls och har inte den plånboken som tyskar och fransmän har. Så att vi är också måna om att få en fair play och inte de som har mest störst plånbok vinner.
Mm. Men det finns ju, som du säger, sätt att göra det på, så att det är bara om investeringen kommer igång som industristödet betalas ut. Och offentlig upphandling är ju ett sådant exempel. Men även så som Joe Biden gjorde i USA när han designade skattelättnader. Att man får skattelättnader för varje enhet man producerar. Så att om man inte producerar någonting så får man ingenting. Men om man producerar jättemycket så får man liksom oändligt, kan man få oändligt mycket skattelättnader då. Men de här skatterna har ju inte funnits i avsaknad, om det inte är någon investering så är det inte heller något stöd.
Nej.
Så att det låter som ett ganska bra instrument, tycker jag, att utforma det så.
Jag brukar säga att det viktigaste, billigaste sättet att skapa industripolitik, det är att vara tydlig i att tala.
Mm.
För det är som investerare tolkar ju, hur är investeringsklimatet i Sverige?
Mm.
Jo, det är polariserat. Okej, högriskland.
Mm.
Om ni gör mer blocköverskridande uppgörelser så sänker ni risken för investerarna. Havsbaserad vind är en typisk sån fråga. Det investeras ju ganska mycket vind i Danmark och andra länder, men vi gör det inte för att vi har en politisk oenighet om den frågan.
Mm.
Så att bara, som man säger, som IAA säger, kan ni peka ut era prioriterade industriområden, typ när vi pratar om Norrbotten. Så vad är Sverige bra på komparativt jämfört med andra länder i EU?
Mm.
Så att EU vet, vad är era pärlor i familjen i EU? Där är vi otydliga. Vilka strategier har vi? Många länder har en CCU, CCS, alltså Carbon Capture, och göra bio elektrobränsle. Strategier för det, om du har det som är statliga, då har du pekat vart skåpet ska stå.
Ja.
En datahalsstrategi har vi inte, det har Norge. Man kan göra mycket strategier, man kan vara tydlig, och då lockar man till sig kapital, för då vet man, aha, här finns det marknader, de här har bestämt sig, de vet vart de ska.
Och det är väl just det man inte vill göra, för att man har den här idén att allting ska vara teknikneutralt. Man ska inte välja vinnare, man ska inte peka med hela handen, och liksom staten ska inte ge sig in i investeringsbeslut och sådär. Men har det inte ändå skett en viss förändring att man, även i Sverige börjar vi röra oss mer mot en acceptans för industripolitik? Vi hade Mikael Damberg här, han är ju väldigt positiv med industripolitik. Ja. Och på det seminariet som ni hade så var John Hassler där, som var... Han är ekonom och har skrivit om klimatet och jobbat för er, gjort en utredning om klimatmålen väl, hur de ska läggas om.
Han gjorde det åt Ulf Kristersson faktiskt.
Åt Ulf Kristersson, ja. Och han har ju...
Så det är makroekonomi, så det är en klassisk ekonom.
Liksom mainstream, ortodox ekonom. Och han har ju, historiskt sett så har ju han varit en väldigt stark förespråkare just för det här teknikneutralitet. Mm. Sätt bara ett pris på koldioxid så löser marknaden resten. Det är väldigt roligt att höra honom på det här seminariet, att han säger saker som, jag tycker man måste välja ut sina strategiska områden och satsa på det. Det kan låta lite planekonomiskt, men jag tycker ändå man ska göra det. Att om Sverige ska ha en stålindustri så måste vi bestämma det, för då är det massa infrastruktur som vi måste investera i nu.
Mm.
Eller så bestämmer vi att vi inte ska göra det, men vi kan inte bara, att inte välja är också att välja, för då får vi ingenting.
Mm.
Så att när till och med han sa det så tänkte jag, nu har någonting hänt här, så någonting har ändrats i diskursen. Han var också väldigt inne på att eller han dömde ut den tidigare reduktionsplikten för att den inte frikopplade priset på biodrivmedel från oljepriset, utan de egentligen följde varandra. Och vilket förtar hela poängen ur ett beredskapsperspektiv att ha alternativ till bensin och diesel. Så han menar att där kan staten gå in och handla upp jättemycket biodrivmedel och sälja billigare. Och det låter också lite...
Strategisk reserv på biodrivmedel.
Ja, precis. Det låter lite heterodox.
Men han var inne på det, absolut.
Ja, så att... Är vi inte på väg någonstans ändå mot en mer större acceptans för att klimatpolitik faktiskt handlar om industripolitik i stor...
Jo, absolut. Och via våra branscher, 23 branscher och våra företag vi pratar med hela tiden, är ju ute att hitta de här riskdelande koncepten.
Mm.
För vi måste, som sagt, det går inte med more of the same. Det går inte med såbäddstrategin längre.
Nej, nej.
Utan nu går Kina så fort. Mm. Så vi måste åtminstone stötta transformationen, minska risken, beställa mycket. Och undanröja risker. Så att det är en ny tid. Men jag tror att vi just nu försöker formulera oss. Vad är då modern industripolitik? Och där kommer vi att lämna en rapport. Första utkastet kommer vara 17 juni. Då vi också bjuder in olika politiska partier. Att säga bu eller bä. Ska vi ha kreditgarantier? Alltså Riksgäldens garantier för stora investeringar. Den är ju pausad nu.
Mm.
Industriklivet är också, har sänkt sin budget, vilket jag inte har så mycket att smörja de nya företagen med. Alltså vi har ju gjort en hel del som nu har blivit kritiserat av den här regeringen, och frågan är, vad vill vi i nästa period?
Mm.
Och vilka instrument kan vi jobba med? Och då är vi tillbaka till garantiprisfrågan som vi inte alls har berört mer än att kärnkraften har fått.
Precis, kärnkraften har fått ett garanterat pris på sin el som den ska sälja. Men bara kärnkraften, inte andra fossilfria produkter.
Så 17 juni kommer ni med den här rapporten då?
Ja.
Och den är offentligt tillgänglig?
Absolut.
Ja, okej. Ja, vad bra. Vi funderade på det, för att det är ju väldigt bråttom nu då med kineserna. Så vi kläms ju lite mellan ett fossilt beroende och Hormuzsundet och så vidare problem. Och så på andra sidan har vi Kina som accelererar i gröna teknologier. Jag var nyligen på en presentation med EA där de visade alla de här teknikerna är helt dominerade av Kina. De har jättestor produktionskapacitet. Men vad måste vi göra då under nästa mandatperiod? Nu är det ju ett valår i år och det kommer ju ett valår igen om 4 år. Liksom. Vad hoppas du vi har gjort till nästa val? Och vad hoppas du Sverige är då?
Mm. Nej, men då är det ju lite grann som du var inne på här, att vi är i ett väldigt, väldigt gynnsamt läge. Vi har ju elbilar nu. Jag tror att vi kommer att se en elbilsboom som kommer att överraska de flesta.
Mm.
Vi har elastbilar, det fanns inte 2016. Vi har elgrävare, det fanns inte heller 2016. Vi har klimatneutral betong, det fanns inte 2016. Vi har klimatförbättrad betong, alltså hälften bort av koldioxid, finns idag att köpa. Vi har stål, fossilfritt stål att köpa. Vi har klimatneutral cement sannolikt. Ja, det sa jag från Norge just nu. Alltså vi har grejerna. Så då är det ju egentligen att efterfrågan måste upp.
Mm.
Och då är det den här beställningen, antingen privata aktörer, organiserade värdekedjor, eller också att stater, kommuner och regioner gör sin hemläxa. Och det, jag kan tycka att det är ganska självklart att man som offentlig myndighet ska köpa saker så att man når sina egna mål.
Ja.
Och det gäller inte bara klimatmål, utan det är ganska egoistiska mål. Alltså att inte fordonsklustret i Västra Götaland rasar.
Ja.
Det är ju inte givet att vi har bilindustri i Sverige om 10-15 år. Beror på hur Kina kommer att konkurrera med oss.
Ja.
Vi måste ha en ny gigafabrik av batterier. Vi måste äga hjärtat i fordonsindustrin. Det är batteriet.
Mm.
Och nu ligger vi efter där. Vi borde kanske ha 3-4 stycken stora beställningar av batterifabriker. Jag tror vi måste kroka arm med Kina.
Mm.
Det är kontroversiellt, men vi kan inte komma i kapp om vi inte, på samma sätt som Kina fick hjälp av oss när vi var där och byggde fabriker,
mm.
så måste de kunna komma hit och hjälpa oss med de spelregler som vi skapar. Kanske är Volvo Cars en modell för samverkan mellan Sverige och Kina som behövs på flera områden. Så att
de har redan krokat arm.
Det kanske är något, tänker jag, Kina och Holmesundet, inget man ber om. Men det här gör ju att vi har jag börjar känna att det kan vara så att vi är inne i ett fruktansvärt ketchup-effekt,
ja, just det.
På grund av de kriser som inte är klimatkrisen explicit. Den finns ju hela tiden där. Men de här, alltså det gör det ju lättare att kunna tro att nästa mandatperiod får skörda ganska stora framgångar.
Men jag tänker bara, alltså visst, Geely äger Volvo och det ser ut att ha funkat bra för Volvo och de kan satsa på elbilar nu och sådär. Men vi har ju andra exempel också, som Northvolt till exempel, som var beroende av kinesiska maskiner och sånt där. Alltså, så det är liksom, jag kan tänka mig, det kan vara väldigt många problem också med att kroka arm liksom.
Man frågar om det var kinesiska apparaterna som inte funkade eller om det var att de greppade för mycket på en gång. Alltså jag vet inte.
Var mitt under pandemin också, så att de inte kunde åka till Kina och få hjälp med de här.
Det finns många, att Peters bok som kom där nyligen berättar lite olika saker om vad som har hänt.
Ja, man får läsa den. Ja. Men, bara en sak till då, för något som många pratar om är ju tillståndsprocesser, alltså mer utbudssidan då, att liksom, även om det är en efterfrågan där, så är det många fabriker som inte får tillstånd och det är myndigheter som överklagar varandra och sånt där, och den här regeringen har ju satsat mycket på det. Men det tänker inte du är något stort problem, utan det är efterfrågan framförallt som det handlar om, eller?
Ja, efterfrågan är absolut i grunden. För om du inte har den så kan du inte, liksom inte gå till banken.
Mm.
Men klart det är så att miljötillståndet så att säga går ganska bra. SSAB är jättenöjda, Northvolt är jättenöjda, Stegra är jättenöjda. LKAB har problem med sitt miljötillstånd. Så att det finns lite, jag upplever ändå att miljötillståndsfrågan inte är den stora. Koncessionstillståndsfrågan är den största. Alltså hur man får dra elledningar i landskapet.
Okay.
Så nu är det problem med att få elen till Oxelösund. De måste ha elen till den här jubileet som jag pratade om ganska nära i tid.
Mm.
Så att där finns det stökigheter och det finns några case där Svenska kraftnät har visat på hur man kan halvera tiden. Men ändå i det vanliga konstruktionsförfarandet i Sverige så tar det för lång tid.
Mm.
Och det finns ju märkligheter där man överklagar varandra från myndigheter.
Ja.
Och då tycker man att Sverige bör ha en åsikt i slutändan.
Mm.
Med det här sagt så gör Sverige som nation den här bedömningen av olika intressen. Och den tydligheten har vi inte fått fram ännu.
Mm. Ja, nej, men det känns väldigt fragmenterat ibland när man tittar på den svenska statsförvaltningen. Att man har behövt lite mer hierarki och lite mer styrsel där.
Vi är byggda för förvaltning. Alltså jag tror att vi tänkte så här, okej, nu är det färdigt.
Ja,
precis. Ska vi bara förvalta välfärden.
Ja, just det.
Och så går vi in i det här, va? Ska vi bygga om allting igen?
Och det är det Kina aldrig har lämnat. De ser sig fortfarande såklart som en utvecklingsnation. Och ingenting de kommer ge upp, utan de kommer alltid utveckla nya. Om vi tar det här med klimatmålen som det pratas mycket om.
Ja.
Och senast i partiledardebatten. Så vissa säger ju att det är helt kört. Vi kan inte nå klimatmålen nu till 2030. Det går inte, det är orealistiskt. Medan några partier fortfarande hänger kvar. Det är klart vi kan nå målen, inte fel på målen. Det är bara fel på vår bristande politik. Då undrar jag, kan vi nå målen och i så fall hur?
Ja, det skumma är ju att man säger målen. Vilka mål pratar vi om? Det finns lite olika att välja på.
Okay.
Vi har ett svenskt mål för sektorsmål för trafiken. Exempelvis 70% minskning till 2030 jämfört med 2010. Den tror jag är svår eftersom man har ökat utsläppen den här mandatperioden. Det är svårare att nå målet.
70% av alla fordon ska vara icke-fossila.
Alla inrikestransporter.
Mm. Man skulle inte kunna chockhöja reduktionsplikten då? Och så,
man skulle kunna chockhöja kanske, men man kan ju säga att det kanske också vore lurigt. Alltså om regeringen tycker jag misskött just den frågan, då är det svårt att ta igen alla misstag på så kort tid. Så kan det bli kontraproduktivt. Att folk tycker att det här var väl jädrigt chockartat. Ja, men det beror på att vi har varit lite för långsamma tidigare. Däremot tror jag att det viktiga målet är ju EU-målet, det så kallade ESR-målet, alltså jordbruk, värme och transporter. Det tror jag vi kan nå till 2030. Och där sitter vi och tittar på ett utredningsförslag. För det intressanta är att vi behöver inte alls höja reduktionsplikten så mycket som vi trodde 2022. Utan om vi också har en annan valuta så vår krona är mer värd. Så vi skissar på att kanske höja bränslepriserna med 1,50 diesel och bensin. Då skulle vi nå ESR-målet.
Okay.
Och då är det lite ökad inblandning, men inte alls lika mycket, för att HVO100-konsumtionen, alltså den helt gröna biodieseln, har ökat enormt mycket på frivilliga marknaden. Det motsvarar nästan 10% heter reduktionsplikt. Okay. Den görs frivilligt nu. Så då behöver man inte legalt tvinga in så mycket bio som vi trodde för några år sedan. Det här gör att det inte är speciellt svårt att gå till val och säga, ja, nu är det ju så höga priser ändå, så nu kanske vi når klimatmålet av det skälet. Men om vi tänker att vi går tillbaka till normalitet, då är det inte mycket att snacka om. Och de här priserna i så fall ligger ju under priset i Norge, Finland, Danmark och Tyskland.
Okay.
Trots att vi har höjt med cirka 1,50. Och då kan man inte säga att det är det som är säck och aska att vara i det här landet.
Nej. Och det har inte samma problem som den gamla, när man slog på reduktionsplikten så var det mycket tal om att då hugger man ner skog i Brasilien som man sen skickar vi pellets till Sverige och gör dem till biodrivmedel, utan det här kommer mer från liksom industriellt avfall. Och
ja, den problematiken finns ju alltid, att det kan finnas, nu har vi ju krav på hållbarhet, men visst, man kan alltid diskutera grader av grönt i biodrivmedel, men det är alltid mycket, mycket, mycket bättre än det fossila. Men jag vill ju gå ifrån att kanske bli självförsörjande på råvaror i Sverige. Och gå tillbaka till Sundsvall och Estet att faktiskt stötta en sån viktig omställning, att kunna ta rester från skogsbruket in i drivmedelsproduktionen. Och där är vi ju inte än riktigt.
Det är alltid väldigt tilltalande det här när man kan koppla ihop klimatmål, tycker jag, med just industripolitiska mål. Att vi har väldigt mycket skog i Sverige, det kan vara någonting vi kan använda. Vi har de här två fordonsjättarna, Scania och Volvo. Ja. Om de kan börja bygga egna ellastbilar som sen kan användas i Sverige men också exporteras. Alltså det finns väldigt mycket synergi man hade kunnat få igång där om man väl får igång processen och hindrar Kina från att ta över den marknaden.
En viktig grej att komma ihåg är att värmesektorn, det är nästan en annan samtalsämne. Men vi är inne på att kanske inte elda alls.
Okej.
Okay. Elda? Alltså,
elda någonting. Och då tänker jag liksom, vi eldar ju inte i motorerna längre när vi har elmotorer. Värmeverken har väldigt mycket restvärme att ta emot på industrin. Och ger vi datahallar får vi otroligt mycket restvärme. Så att fjärrvärmesystemet är jättebra som infrastruktur. Men ska vi verkligen elda där i centrum? Och vi kan också ta fram el på ett bättre sätt än att just elda biobränsle. Som vi frigör biobränsle från värmesektorn, då får vi jättemycket bio över till transportsektorn och till flyget.
Just det.
För vi får inte ihop biopusslet om alla ska ha bio. Och då är det så lyckligt lottat att elektrifieringen kommer att ta allt som är markrörelser. Sjöfart och flyg behöver kanske bio ett bra tag till. Om vi då kan frigöra bio från värmesektorn, då får vi ihop biopusslet i skogen. Så det är en annan sån här
Men då, just det. Och elektrifiering verkar ju som svaret på det mesta nästan, eller på mycket. Men då är frågan också, hur får vi elproduktionen? Hur gör vi tillräckligt mycket el för att kunna utföra hybrid och steg och allt det där. Det är väldigt mycket el som ska till om man elektrifierar allt och bygger de här nya satsningarna.
Precis. Och då kommer vi in på den luriga frågan.
Ja,
ja, det där är, alltså jag tror ju, vi ska ha klart för att vi sitter och badar el just nu. Vi har ju 35 terawattimmar i överskott.
Mm.
Så att vi har ju inte brist på el. Vi har brist på vissa elledningar.
Mm.
Och vi bör kunna också av olika skäl kunna vidga. Alltså vi kan få loss mer eltransporter i gamla ledningar om man ändrar vissa saker. Jag kan inte gå in på det just nu, men det finns alltså enkla lågt hängande frukter. Sen är det så att vi inte har, nu har vi en väldigt konstig förlamning om man säger, för att de som vill producera el kan inte hitta lönsamhet i det. För det är för låga priser, för vi har överskott.
Ja.
Och de som ska beställa elen vågar inte investera, för man tror inte på politiken fullt ut om man är inte säker på vilket pris jag måste betala. Där skulle man kunna behöva gå in med garantipriset på båda sidor så att den här dansen kommer igång. Och där tror jag ju exempelvis att vi bör kanske ha åtminstone ett teknikneutral i det fallet mellan kärnkraft och havsbaserad vind. Att båda får garantipriser för att öka produktionen. Då kommer vind att vara snabbare att leverera än kärnkraft. Och det kan påverka kärnkraftens ekonomi. Men då får vi fart på utbudet.
Mm, just det.
Och sen har vi då, om vi då blir tydligare i den politiska beställningen på ETS som är, pekar vart skåpet ska stå. Ja, men då har vi några industrier som kan tänka sig tagga igång och köpa el. Men märk väl att den här 300 terawattimmes målbilden, den är lite svajig numera. Jag tror mer på 230-240.
Okej, okay, vi behöver inte öka riktigt lika mycket som man
tror. För det LKAB i Kiruna skulle ha 50 terawattimmar av de här 300.
Mm.
Och det finns väl ganska många frågetecken om den anläggningen verkligen kommer att göra järnsvamp på det sätt vi tänkte.
Mm.
Eftersom det finns så billig el i Marocko, Australien och andra öknar. Så att det börjar bli en global konkurrens om var är elen billigast globalt. Och då är det inte alltid norra Sverige längre.
Ja, nej men vi har inte så lång tid kvar här, men jag tänkte, du har ju sagt att berättat om att till exempel gröna kreditgarantierna har tagits bort och det är flera olika
pausats
och det är flera olika saker som har pausats. Vad säger då företagen till dig? Liksom? Har den här regeringen gjort det lättare eller svårare att satsa på fossilfri teknik i Sverige?
Det beror mycket, tror jag, vem man pratar om eller vem man pratar med. Men helt klart att fordonsindustrin och de som säljer fordon är ju inte nöjda med att man gör rabatt på det fossila och har försvårat elektrifieringen. Det är ingen hemlighet. Sen tror jag att man tycker att vissa delar har blivit lättare med tillstånd. Vissa delar i elsystemet har blivit smartare och effektivare. När det gäller stål exempelvis så är det ju inte egentligen Sverige som har så här fördröjt den frågan. Man kanske finns en fråga som nu räddades. Det var ju kulturkriget mot den gröna industrin. Den har skadat mycket.
Mm.
Vi är tillbaka till Sverige som land. Vad är det för land att investera i? Om man har kulturkrigs och gycklar grön industri.
Mm.
Nu tror jag inte det går att gyckla längre med tanke på att Wallenberg har satt ner fötterna.
Mm.
Så kan man säga, okej, vad pratar du om? Men innan dess så har det ju skadat mycket och skapar politisk risk. Att svaja på klimatmål och att inte visa på att man tror på klimatpolitiska rådet och forskarna gör ju att de som investerar i fossilfria lösningar inte känner sig riktigt trygga med att den här politiken kommer gynna min produkt.
Mm.
Så det finns den här, jag tycker det är så här, politisk risk är nästan den största kostnaden just nu.
Okay.
Och den är ganska lätt att lösa. Var tydlig.
Ja, det får nästan bli slutordet här. Jag vet att du måste rusa. Men tack så hemskt mycket, Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.
Kul och skit.
Ja, jättekul.
Ja. Och tack ni som har lyssnat också och tittat på YouTube.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.